Vi har i Romarbrevet lagt märke till hur genom evangeliet de goda nyheterna om Jesu liv, död och uppståndelse, hur oförtjänta syndare blir räddade. Vi har också sett hur vi blir förklarade rättfärdiga inför Gud endast av nåd genom tron. Och detta budskap, det är stötande för människor. För vi vill naturligt sett ha någonting att berömma oss av. Om vår räddning, vår frälsning från evigt straff till evigt liv inte beror på oss. Om Gud förklarar oss rättfärdiga som en gåva, borde det då inte, som vissa anklagar den kristna tron med, leda till att man kan använda nåden som en ursäkt att leva ett syndigt liv? När jag och min fru bodde i Mellanöstern och Nordafrika, så var det vissa som tänkte så här om den kristna tron. Många av de förknippade västvärlden, Hollywood och ett sexuellt lösläppt liv med just den kristna tron. Men jag har inte bara stött på den här tanken på att nåden skulle vara en ursäkt till att leva ett syndigt liv bland muslimer, utan också bland icke-kristna och namnkristna. Om Gud är nådefull, så tänker en del, varför inte bara ta vara på det och leva ut våra njutningar? En man i kyrkohistorien som tänkte så, det var Augustinus, som tyngd av sina sexuella begär, innan han blev kristen, så bad han så här: ge mig kyskhet, men ännu inte. Borde inte Guds nåd i frälsningen leda till ett syndigt liv? Detta argument är inte nytt. I dagens bibeltext från Romarbrevet 6, vers 1-14, så svarar Paulus på just detta. Och i hans svar så hjälper han oss som kristna hur vi kan leva i kampen mot synden. Låt oss börja läsa från Romarbrevet kapitel 6. Men för att förstå denna text så börjar vi redan i kapitel 5, vers 20. Som ger uppkomsten till anklagelsen som kan lyftas fram mot den kristna tron. Så i Romarbrevet 5 och vers 20 så står det så här: dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men när synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade inom döden, så skulle också nåden regera inom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden ska bli större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera era dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåd. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för denna livsförvandlande text. Och ber verkligen att du skulle göra den levande för oss och hjälpa oss att förstå sanningen här från dig. Förvandla våra liv så att du blir förhärligad genom vår församling och genom oss som individ och familjer. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi har valt att kalla vår serie över Romarbrevet för evangeliets kraft till frälsning och förvandling. I de första fyra kapitlerna så har vi sett hur evangeliet är Guds kraft till frälsning. Hur vi blir frälsta av nåd. Och från kapitel 5 så börjar Paulus att tala om hur vi gensvar till frälsningen ska leva av nåd. Evangeliet är inte bara Guds kraft till frälsning, och det är inte bara så bara, utan också till förvandling. Det var detta de romerska kristna behövde höra, där det fanns spänningar mellan judiska och hedniska, icke-judiska kristna. Men detta är också vad vi behöver höra. Romarbrevet 5 till 8, det börjar och slutar med hur det i de lidande och svårigheter romarna och vi får möta, hur de och vi kan få visshet om den framtida härligheten som väntar oss för all evighet. Gud ger oss nåden att leva det kristna livet. Grunden för den visshet vi har, det är Jesu frälsningsverk, vad han har gjort för oss. Och idag så kommer vi börja lägga märke till hur vi genom Jesus blir befriade från syndens förslavande kraft och makt. Men allt börjar efter att Paulus talat om när lagen gavs, hur överträdelsen, synden blev så mycket större, men där så överflödade nåden ännu mer. Tidigare var vi som kristna slavar under synden. Och synden med sitt järngrepp regerade genom döden, både fysisk och andlig död. Men när synden genom lagen blev större, där överflödade nåden till de som tror. Tänk till en torr öken. Sand så långt ögat kan nå. Och så kommer du fram till en oas. När vi bodde i Tunisien så besökte vi några sådana oaser. Men framförallt en som jag har i tankarna. Det var som ett paradis mitt i öknen. Som överflödade av vatten och liv. Och frälsningen är som det. I en öken där död regerar, så har vi kommit till som Eden återupprättad. In i Guds rike med liv. Och det är en försmak på evigheten med Gud. Och nåden, den regerar genom rättfärdigheten till liv och evigt liv. Genom Jesus Kristus vår Herre. den moraliska, antingen om man är muslim, jude, namnkristen eller icke-religiös. Den moraliska, den säger att den förtröstar på sin egen förmåga och gärningar för att bli accepterad inför Gud och andra människor. Om du säger att synden är större, att nåden överflödar ännu mer, kommer det inte det att leda till att människor får en ursäkt att vilja fortsätta att synda? Och det är denna invändning Paulus bemöter i Romarbrevet 6:1-2. Och vi läser, vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden ska bli större? Verkligen inte. Vi som har gått bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Tänk dig för ett ögonblick att du är dödligt sjuk på grund av att du inte har tagit hand om din hälsa och slarvat med din hälsa. Och en rik släkting betalar 2 miljoner kronor för en medicin som du inte har råd till, som räddar livet på dig. Skulle du då säga att jag kommer fortsätta strunta i min hälsa, för min släkting kommer hjälpa mig på nytt om det behövs? Nej, aldrig. I tacksamhet till din släkting så skulle du inte vilja utnyttja hans eller hennes generositet. Hur mycket mer gäller inte detta Gud Fadern? Om han har gett oss allt i sin älskade son, hur kan vi då vilja bli kvar i synden för att nåden ska bli större? Aldrig. Detta betyder inte att vi som kristna inte brottas med och får kämpa mot synden. Men någon som argumenterar så här, de visar på att de inte fått möta och bli förvandlade av evangeliets och nådens frälsande kraft. Ibland så framställs evangeliet, som man på engelska säger, ett get out of hell card. Att man får en biljett till himlen där man slipper helvetet och så kan man leva hur man vill. Det var Dietrich Bonhoeffer, som blev mördad av nazisterna, talar om i sin bok Efterföljelse. På engelska har den titeln The Cost of Discipleship. Han talar om en billig nåd som inte kostar något. Men Guds nåd var oerhört kostsam. Den kostade Jesus sitt liv. Och har vi fått möta den, så kommer den också att förvandla våra liv. Det är sant att vi i evangeliet blir frälsta från helvetet och in i himmelriket. Men det är mer än bara ett get out of hell card. Vi blir frälsta till ett liv i gemenskap med Gud. Så den som ser nåden som en ursäkt att vilja leva ett liv i synd, den visar att den inte har fått möta evangeliets frälsande och förvandlande kraft. Hur är det med dig? Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Ser du nåden som en ursäkt att fortsätta i synden? Jag har mött personer som tänker om Gud finns, om han är kärlek och god, då måste han släppa in dem i himlen. Finns han, så är det hans jobb att förlåta, så kan man fortsätta att hänge sig åt synden. I så fall, varför inte som Augustinus tänkte, njuta av synden lite till? Men synden, den leder till död. Den kommer förstöra ditt liv och din evighet om du hänger åt den. Det är som om du byter bort en underbar paradisoas mot en öken av sand, sand, sand med väntande död. Men detta är även sant för dig som i din egen kraft, genom att försöka vara moralisk, försöker att göra gott för att vinna Guds eller andras acceptans. Detta beskriver mig. Jag växte upp i en kristen familj och i min stolthet så såg jag mig själv som bättre än andra. Och därför skulle jag bli accepterad inför Gud. Men lagen och en moralisk livsstil kan inte ge liv. Bara Guds nåd. Gud, han var tvungen att krossa mig och visa på min genomruttenhet och Jesus som mitt enda hopp för räddning. Nåden är inte en ursäkt till synd, men snarare den förvandlar våra liv att vilja kunna leva för Gud. Paulus, han fortsätter att svara på invändningen varför vi inte ska bli kvar i synden för att nåden ska bli större i vers 3-10. Och i dessa verser så ger han oss förståelsen för hur vi i gensvar till frälsningen kan leva ett liv för Gud. Något som Bibeln gång på gång lyfter fram, både i Gamla testamentet, till exempel i Andra Moseboken, och ofta i Nya testamentet, det är att vad Gud har gjort för oss, det är grunden för hur vi ska leva våra liv. Detta är något vi måste fatta för att kunna leva för Gud. Så innan Gud ger oss befallningar för hur vi ska leva, så räddar han oss och ger oss förmågan att leva för honom. Mänsklig religion, den är bakvänd. Den börjar med människans försök att förtjäna Guds acceptans, att han ska rädda och belöna oss. Men evangeliet, det handlar om att vi är hjälplösa och hur Gud först verkar för oss och räddar oss så att vi sen kan leva för honom. Och det är detta vad Gud har gjort som vers 3-10 lyfter fram. Och vi ska lägga märke till det i två delar. Först i vers 3-5, hur vi blir förenade med Kristus. Och sen i vers 6-10, hur vi blir korsfästa med honom. Och hur detta hjälper oss att leva i kampen mot synden. Så först, vi har blivit förenade med Kristus. Vers 2 slutar med att säga, vi som dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? När vi blev frälsta så dog vi bort från synden. Inte bara från syndens straff, utan också från syndens förslavande makt som Herre över våra liv. Och vi har uppstått till liv för att kunna leva för Gud. I frälsningen så förklarar Gud oss rättfärdig förklarade. Han slår den himmelska domklubban. Frikänd från den kommande domen som tar itu med vad vi har gjort. Ett annat av frälsningens mirakel, det är den så kallade pånyttfödelsen, i vilket vi får andligt liv som tar itu med vilka vi är så att vi kan leva för Gud. Den andra sidan av att få andligt liv, det är också att vi dör bort från vilka vi en gång var. Vi har blivit förenade med Kristus i hans död och kommer fysiskt, som tror att bli förenad i en framtida uppståndelse. Men redan här och nu så har vi fått uppståndelseliv för att leva det nya livet. Och det påminns vi av när vi ser våren och när vi har påsken om det nya livet. För att kunna leva det nya livet så behöver vi förstå hur viktigt viktig vår förening med Kristus är. Och som på engelska kallas our union with Christ. Att vi är Kristus, som Bibeln säger på andra ställen. I honom. Som till exempel Johannes evangeliet 15 och Efesierbrevet 1 talar om. Det är det som gör hela skillnaden. Paulus skriver i Romarbrevet här vers 6, kapitel 6 vers 3-5. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det genom en uppståndelse som hans. Och här så använder Paulus dopet för att beteckna vad Gud i frälsningen har gjort för oss. Läser vi igenom Nya Testamentet så används olika termer för att beskriva vad Gud gör i frälsningen, vad han har gjort. Så att dop, till exempel tro, omvändelse, den helige andes gåva och så vidare. När vi i gensvar till vår tro döms, så pekar det på en inre andlig verklighet som är tron i den kristnes liv. Att vi dött och att vårt gamla liv blivit begravt med Jesus. Att vi blivit uppväckta till ett nytt liv med honom. När jag döptes så kom jag ihåg att man i kyrkan kallade platsen vid sjön när man hade dopet för dopgraven. Där dopet blir en tydlig symbol på det liv man lämnat bakom sig för att leva ett nytt liv med Jesus. Och dopet är en sånt underbart steg där den som döps bekräftar att han har lämnat sitt gamla liv bakom sig och att han har uppstått till ett nytt liv med Jesus. Dopet är också ett underbart tillfälle där vi som församling samtidigt får bekräfta hur vi ser den som döps som en genuint kristen broder eller syster som vi tar emot som medlem i församlingen. Att vi genom att döpa tillsammans bekräftar att den som döps som någon som gått från död till andligt liv. Vilken glädje det är varje gång vi får döpa och fira tillsammans frälsningens mirakel. När Paulus i vers 5 säger, från vi förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Och här så har det debatterats om han menar uppståndelselivet nu i tiden eller den framtida uppståndelsen. Och jag skulle säga svaret är ja. Genom att ha dött bort med honom så kommer vi förenas med honom i en fysisk framtida uppståndelse med Jesus. Men vi har också uppstått till ett nytt liv med honom här och nu. Vi har inte bara dött bort från syndens förslavande kraft. Vi har också uppstått för att i förening med Kristus bli befriade att kunna leva det nya livet. Vi har fått överflödande nåd och liv att kunna leva för Gud i Kristus. Vilken välsignelse. Hur gick då detta till? Hur blev vi befriade från syndens slaveri till ett nytt liv? Detta för oss till, för det andra, i vers 6-10. Att vi blir korsfästa med Kristus. Vers 6 säger, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Så vår gamla människa, den gamla Daniel, den gamla Christian, den gamla Anna, den gamla Neha har blivit korsfäst, har spikats fast på korset med Jesus för 2000 år sedan. Och denna verklighet, den börjar gälla här och nu i tiden när vi kommer till tro. Så mitt gamla jag korsfästes med Kristus på Golgata. Han vann segern som vi sjöng. Han gjorde detta för mig för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att jag inte längre är slav under synden. Detta betyder inte att våra kroppar i sig är syndiga. Men i och med att vårt gamla jag har blivit korsfäst, så befrias våra kroppar från att vara slavar under synden. Så genom att ha dött är jag inte längre slav. Och skälet får vi i vers 7. För, så när man säger ett för, så är det ofta ett skäl till någonting. Eller en orsak eller ett mål. För den som är död är förklarad fri från synden. En död människa kan inte längre utföra någon makt. Och här så används exakt samma ord som Paulus använt massa gånger redan i Romarbrevet för att förklaras rättfärdig. Vi har i rättfärdiggörelsen blivit frikända från syndens straff. Men här så används i en vidare bemärkelse också att man blivit fri från syndens förslavande makt. Och här så är det viktigt att vi förstår vad det betyder och inte betyder. En hjälpsam illustration i olika former som många använt är om vi tänker oss ett land som blivit invaderat av en ond armé. Och de står under en grym, ond diktators makt under hans styre. Sen så kommer en god armé och besegrar den onda armén och besegrar diktatorn, så att invånarna i landet blir befriade. Detta är vad som är grunden i våra liv. Jesus besegrade syndens makt för oss när vår gamla människa korsfästes med honom. Vi är inte längre slavar. Synden är inte längre en diktator över oss, utan vi har fått frihet att leva för Gud. Men i exemplet med landet som blev befriat, så efter att den onda armén blivit besegrad, så kan det fortfarande finnas kvar grillastyrkor som saboterar och finns kvar för att inskränka på vår frihet. Även om vi har gått bort från synden, även om vi har blivit korsfästa med Jesus, så finns fortfarande vår gamla människa kvar, likt grillasoldater. I vår frälsning och vår kamp mot synden så ser vi i den principen nu, men ännu inte. Vi har blivit frälsta, men vi väntar fortfarande på vår fulla frälsning. Syndens makt, diktatorn, har blivit besegrad. Men vi väntar på att synden fullt ut ska bli krossad. Och vi lever i tiden däremellan. I vår rättfärdiggörelse så har vi blivit frälsta från syndens fördömelse, dess fällande dom. Och här i livet så fortsätter vi att bli frälsta från syndens makt. Det är detta Bibeln kallar helgelse. Men en dag så kommer vi, när vi får träda in i härligheten, helt bli frälsta från syndens närvaro i våra liv. Då vi för evigt kommer vara med Gud. Det är detta vi kallar förhärligandet, som Romarbrevet 8 kommer att tala om. Konrad Mbibi, en predikant i Afrika, han kallade frälsningen i full blom. Och just nu så befinner vi oss i helgelsen. Där vi får lära oss att leva av nåd. Vi har likt armén blivit befriade från den förtryckande onda armén. Så att vi kan leva i trygghet. Men samtidigt så får vi bekämpa grilla soldaterna, vår gamla människa. Som en dag kommer vara helt besegrad när vi kliver in i härligheten. Det är därför Romarbrevet 8:13 kan uppmanas att döda kroppens gärningar. I vår förening med Kristus, i hans död och uppståndelse, så har vi blivit befriade och fått nytt liv med honom. Så vi kan säga som Arika läste med Paulus i Galaterbrevet 2:19-20. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Som vi som Romarbrevet 6:8 säger, har vi nu dött bort med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Kristi död och uppståndelse, det är garanten för oss att leva det nya livet. I vers 9-10 så står det, vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har inte längre makt över honom. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Och eftersom vi har dött med Jesus och är i honom, så har vi blivit befriade att leva för Gud. Genom detta så har vi fått utrustningen, vilket gör att vi inte kan förbli i synden. Det är dessa sanningar vi måste förstå för att övervinna frestelsen och leva för Gud. Och du kanske är här idag som kristen som kämpar med en speciell synd. Kanske det är sexuell frestelse, människofruktan, ilska, dåliga tankar om andra, själviskhet som vi alla brottas med, otålighet, frustration med Gud och andra människor. Listan kan göras lång. Vad det än vara må, lösningen är Jesus. Att din gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att du inte längre är slav under synden. Och att du har uppstått till liv. Så du behöver inte ha din identitet i synden du brottas med. Hur ska vi då leva i denna tid innan vi fullt ut blir befriade från synden? För det första är vers 11. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Ordagrant, så också ni. Och här så hänvisar han tillbaka till hur Jesu död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så också ni, så också vi. Precis som Kristus dött från synden, så har vi också det. Och så också har vi andligen uppstått med honom. Därför blir vi i Romarbrevet 6:11 ordagrant befallda att räkna oss som döda till synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Du som blodsköpt kristen, som brottas med sexuell syndlusta, du har dött bort från det. Du som brottas med ilska, du har dött bort från det. Du som brottas som vi alla gör med själviskhet. Det har dött bort från det. Och låt oss se oss själva som Gud ser på oss. Som döda till synden och levande för Gud. Han har gjort det. Därför, på grund av vad Gud Fadern har gjort för oss i Jesus, så har vi blivit fria från synden. Som synden som diktator i våra liv, så att vi inte behöver hänga oss längre åt synden. Vi har genom evangeliet vers 12 blivit fria att ta till oss befallningen. Låt därför inte synden regera er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Om vi går tillbaka till vers 1-2. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden ska bli större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Du har i din förening med Jesus dött bort från synden och blivit given uppståndelseliv. Så du har fått utrustningen att leva ett helgat liv. Räkna dig som död till synden och levande med Gud. Vi blir inte syndfria i detta liv, men evangeliet, genom evangeliet så får vi kraften att säga nej till synden. Det är som de underbara verserna. Jag riktigt älskar dem i Titus 2, vers 11-14 säger: för Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Du får genom evangeliet i Kristus kraften att säga nej till synden. Ställ därför i vers 13 inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten. Detta är med Jesus ett aktivt val vi får göra, att inte ställa oss i syndens tjänst. När frestelsen kommer att säga ett hårt ord tillbaka till någon som sårat dig. När syndens lockelse kommer att ge efter för orenheten. När de dåliga tankarna kommer, så är Guds nåd dig nog. Kristus är långt mycket bättre. Han är värd allt. Ställ inte din kropp som pekar på hela din person. Ställ dig inte i syndens tjänst, utan istället i vers 13, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som har döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Vi har dött med Jesus och fått liv med honom, att leva med Gud. Så låt oss ställa våra liv i Guds och inte syndens tjänst. Och våra kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Att våra tankar skulle vara fokuserade på Kristus. Att våra ord skulle vara ord av tillbedjan och välsignelse för andra. Att våra liv, allt det vi gör, skulle få vara en lovsång, en väldoft inför Gud och för människor. Paulus kommer i Romarbrevet 12, vers 1-2, komma tillbaka till detta. Ett skifte sker i boken för hur vi lever ut de här sanningarna som församling. Han säger i Romarbrevet 12:1, därför, alltså på grund av vad Gud har gjort för oss i evangeliet, därför uppmanar jag er bröder, vilket inkluderar systrar, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas i de förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Hjälp alltså oss att ha vår glädje i dig, att räkna oss som döda till synden och levande med dig. Förvandla oss, helga oss. Vi vill bli mer lika dig, Jesus. Beskär oss. Dra upp ogräsen i våra liv med rötterna. Synden som vi brottas med. Och både Kristus får bli förhärligad. Tack för att du lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Tack för att du lever i var och en av oss. Tack för att du har besegrat syndens straff, makt och hoppet vi har om att en dag kommer synden för alltid dess närvaro borta, när vi får åtnjuta dig i all evighet. Hjälp oss att ha blicken på detta, här vi ber. I Jesu namn. Amen.